Det drar ihop sig på allvar, det måste man säga. Bara 3 omgångar kvar av grundserien och Rögle just nu utanför slutspel. Men det är otroligt tajt där kring slutspelsträcket runt plats 10. Daniel Roth, Linus Alin och Mattias Hjelm. Vi ska försöka ta er med på en resa in i dramatiken kring det där strecket. Vilka lag ska respektive lag möta? Vilken sannolikhet är det? Svårt att räkna på kanske att Rögle faktiskt inte landar i ett jättefiasko utan kan förlänga säsongen. Välkomna, kamrater!
Tack så bra. Viktiga, avgörande, definierande veckan börjar nu.
Nu! Oskarshamn, torsdag kväll. Linköping, hemma, lördag. Och sen Modo. Sista omgången på tisdag. Linus Hallin, smaka på de 3 matcherna. Ja, du ska smaka på Oskarshamn först och främst. Det kommer vi till.
Ja, jag ska åka till Oskarshamn torsdag.
Kan du resa?
Ja, Oskarshamn en torsdag kväll. Det är aldrig fel. Men det ska bli väldigt spännande med tanke på vad som är på spel här nu och hur skarpt läget är. Så att en match som är väl värd att ta sig till för att se på plats.
Kanske är det säsongens sista bortamatch. Vem vet?
Kan vara. Det var ju så att Rögle spelade mot Leksand på tisdagskvällen. Jag har alltid ganska svårt för det med dagar och var vi befinner oss, trots att jag vet att vi alltid spelar in på onsdagar, Röglepodden. Välkomna till er som lyssnar, givetvis. Och det var ju också efter en dråplig historia i slutet där pucken studsade över Kristoffer Rifalks klubba och in i mål. Och så blev det 1-2 mot Leksand och... Det hände då samma dag som Kristoffer Ifalk dessutom presenterades för en förlängning precis innan match med Rögle. Tillsammans med Linus Sandin.
Exakt, och det gjorde ju att Rögle tappade viktiga, eller hyperviktiga poäng, det här misstaget. Jag intervjuade Kristoffer Ifalk väldigt nära in på slutsignal efter den här matchen, efter den här tavlan som han stod för. Och då berättade han ju att han tänkte att... Eller, trodde att det här var karriärens kanske allra största misstag, men han stod och svarade på alla frågor han fick från oss journalister och svarade sakligt och kunde även ge lite analyser om varför det hade blivit som det hade blivit, och det hedrar ju honom.
Kan vi frysa bilden där bara, för dit kommer inte våra tusentals lyssnare. Man kan ju attackera den situationen efteråt, en kvart efter sitt karriärs värsta misstag. Man kan skita i att komma till intervju, man kan ha taggarna utåt, man kan vara rakryggad. Kan du inte berätta hur tog Rifalk sig an detta?
På ett oerhört stabilt sätt, får jag säga.
Det hade man lite på känn.
Han stod ju först med Sveriges Radio och fick fråga om detta, och sen så hade jag varit på presskonferensen så jag kom in lite sent, och då fick han ju säkert dra alla svar en gång till, och sen så kom någon annan journalistkollega och kom in ännu senare i intervjun, och då fick han svara på samma frågor lite grann en tredje gång. Men han svarade med tålamod, var som jag sa stabil i sina svar och gav ju sin förklaring om varför det hände det här, att han... den här pucken hoppar ju över klubban på honom, att han borde haft kroppen bakom för att den inte skulle gå in. Men han blev ju ivrig i den situationen, för han, det är, vad är det, 1,5 minut kvar, han vill sätta igång spelet snabbt för att Rögle ska kunna anfalla och ta 3 poäng, och nu blir det ju raka motsatsen. Men det är ju därför det uppstår, som du säger Daniel, man kan reagera olika, och min erfarenhet med Rifalk, jag har intervjuat honom massa gånger under de här 5 åren han har varit i Rögle, och han har stått för misstag förut som har blivit matchavgörande. Och det jag minns är ju att han har varit ungefär likadan efter de här misstagen när man har pratat med honom. Och även haft en förmåga att höja sig efteråt.
Det är faktiskt min bild också. Jag minns ju förra lördagen du intervjuade Lukas Ekstahl Jonsson efter. Då hade de till och med vunnit där mot HV. Och han kände sig som han ville liksom protestera sig bort från intervjun. Så man kan ju liksom verkligen attackera en intervju på 100 olika sätt.
Ja, men det med Rifalk, kan vi gå tillbaka till den här jättetavlan han gjorde när han spelade i Oskarshamn, om ni minns. När de var på väg att kvala upp till SL, var det väl?
Mm.
Men han gjorde något supermisstag där och sen så stängde han igen fullständigt matchen efter. Och det har hänt ett par gånger i Rögle också, så att Kristoffer Ifalk har huvudet på rätt ställe efter såna här incidenter. Det finns i alla fall mycket som pekar på det.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då kunde han nog inte hittat ett sämre tajmat tillfälle att göra det där misstaget. Kort utveckling, om vi nu ändå är på Rifalk, vi har fått en hel del respons på vår betygssättning som alltid är. En del har det är väl lite två läger, en del väldigt upprörda, tycker liksom katastrof, riv kontraktet. Sen andra som har skrivit, hur kan ni liksom ge en betyg etta till Rifalk som var jättebra annars i matchen. Och kort resonerat, han hade betyget 4 i vår börs fram till det här misstaget, och då sänkte vi först till 2, sen stämde vi snabbt av, och jag frågade Linus vad tror du Rifalk själv skulle svara, om han har sagt tycker du att du var godkänd ikväll, så tror jag han har svarat bestämt nej på den frågan, och vi landade väl där. Kan man ge en målvakt godkänt efter det? Och det kan man inte. Och lite på temat att man kan ha otur, man kan liksom ha olika omständigheter kan liksom drabba en. Men i det här fallet måste man ju faktiskt sätta misstaget på slarvkontot. Alla målvakter från när de börjar spela pojklagshockey får lära sig att man måste skydda sin klubba med någonting. Antingen en plockhandske eller ett benskydd eller någonting. Men, så han öppnar ju för det här genom att bara möta den där pucken med klubban och den hoppar över.
Vi fortsätter prata lite grann om Kristoffer Rifalk då, förlängning också som sagt, men de här två lägren och så, du pratar om rivkontraktet och det finns de som ifrågasätter valet av att förlänga med Rifalk, och vad tänker vi om helhetspaketet? Jag vill också lägga till det berömda protokollet att det är så lätt också att se en utsatt målvakt som gör ett tydligt misstag, men gapar alla efter att riva kontrakten när en back slår en indianare som leder till mål och förlorad match, eller en forward som missar öppet mål som hade gett 3 poäng? Nej, det gör man inte. Men när det kommer till en målvakt så gör man det.
Men det är ju lite, det är tjusningen och skräcken med att vara målvakt, att det är så svart eller vitt, att antingen är man hjälte eller också. Men jag hänger inte honom för någonting annat än det misstaget, men Dennis Everberg använder sin klubba som yxa, inte en gång utan 2 gånger i anfallszon, drar på sig en utvisning vid ställningen 0-1. Det är ju lika grovt, det är ju egentligen ett lika grovt misstag. Det är ett misstag som kan kosta Rögle matchen. Jag läxan 2-0 i powerplayet, är matchen död. Men nu redde ju Rögle upp det. Problemet var väl att det misstaget Rifalk gjorde kom så sent så det gick inte att reda upp, och då blev det ju väldigt svart eller vitt.
Och det bygger väl också på att det finns bland er där ute som lyssnar på det här två läger, huruvida man ska fortsätta med Kristoffer Rifalk eller inte. Nu blir det en fortsättning, så de som då inte tycker det av er, de då, om vi pratar om det, de fick väl då vatten på sin kvarn med det här misstaget i det här läget av säsongen och matchen.
Så är det ju givetvis, och det gör ju också att eftersom den här tavlan kom 2 timmar och 10 minuter efter att det kommunicerades att han hade förlängt sitt kontrakt, så blev ju också debatten väldigt, väldigt livlig och väldigt här och nu på något vis. Och som sagt, för Rifalks del så är det ju en inte så bra tajmat heller, med tanke på att det kunde ha varit segerintervjuer efteråt där han hade fått liksom prata på ett helt annat sätt gällande sitt nya avtal och sådär.
Jag vill bara ska frysa den situationen. Linus Sandin förlänger 3 år. Det säger väl, är väl de flesta överens om ett bra beslut. Men anledningen till det här med Rifalk tycker du sammanfattar det ganska bra, Linus. Det är hans 5:e säsong i Rögle. Efter 3 säsonger så var det ju ingen som ifrågasatte att man fortsätter gå med Rifalk. Han har ju 2 svaga grundserier bakom sig. Det är väl det som gör att han gjorde ett urstarkt slutspel i fjol, tror jag alla är överens om. Att han har spelat upp sig efter tränarbytet nu tror jag också de flesta är överens om. Men mestadels två svaga grundserier, vilket både statistiskt och liksom synmässigt. Så det är väl rimligt någonstans att diskussionen finns. Är det rätt beslut då? För det är en nyckelposition och Rögle har två dassiga säsonger i ryggen.
Jag hakar på där eftersom jag vill bredda det perspektivet lite grann. Och jag vet också vad Linus tycker och tänker om detta, och Linus ska snart få säga det. Men om man tittar på, nu går inte jag på någon underliggande statistik, det är inget jag har grottat ner mig i, utan jag går på mina synintryck. Efter det att Roger Hansson tog över ledarskapet som huvudtränare så har han ju konsekvent satsat på Kristoffer Ifalk. Och jag tycker att Kristoffer Ifalk har varit riktigt bra under våren. Så när man pratar om två grundseriesäsonger där han inte har varit så bra, så skulle jag vilja säga en och en halv då. Och att det faktiskt är en halv som är riktigt bra trots misstaget igår. Så jag vet att du har en tanke kring det där, Linus.
Ja, men för mig är ju Ifalk en sorts målvakt när han får förtroende, ett tydligt förtroende från ledningen att du ska stå, du är vår första målvakt, stå så många matcher du känner för. Och sen så när du känner att du behöver vila eller vi känner att vi behöver göra ett byte för någon match så gör vi det. Men du är vår rätta, varsågod. När han har fått det förtroendet, vilket ju som du är inne på Hjelm, han har fått under våren här. Då håller han ju en bra SHL-målvakt som håller hög klass. Tidigare under de här grundserierna så har det ju varit hattande fram och tillbaka. Ifalk Kvartja, Ifalk Klang som har stått lite varannan match. Man har stått två, vilat en, stått en, vilat två. Inte fått någon kontinuitet. Då har Ifalk för mig varit en helt annan målvakt som inte alls har nått upp till sin potential. Därför blir det ju så med den här förlängningen också. Man har skrivit 2 år. Då måste det ju rimligen vara så. Jag vet att folk undrar, men okej. Ska Kvartja vara kvar eller vem ska komplettera Ifalk nästa säsong? Men det måste ju rimligen vara så att Rögle har sett att okej, när vi satsar på Ifalk som vår första målvakt så har vi en riktigt bra SHL-målvakt. Det kan ju inte bli så att det kommer in ett tyngre namn bredvid Ifalk nu så att han ska vara någon backup eller att man ska dela på ansvaret. Det borde verkligen vara ett scenario där Rögle säger Ifalk är vår etta de kommande 2 säsongerna, för annars funkar inte han.
Fullständigt enig där, och då drar jag det ytterligare till sin spets här. Med det, om vi slår fast det, så spelar inte Peter Kvartja i Rögle nästa säsong. För han kommer inte acceptera, tror jag, en säsong som den här nu och bara sitta och titta på eller vara beredd att hoppa in. Även om han själv säger att han spelar för laget och så vidare. Men han är ju inte intresserad av att vara en bänknötare en hel säsong. Som det då skulle bli om vår teori håller här.
Mm, då lägger jag mig kanske lite mitt emellan. Jag tycker ändå att det är rimligt att det finns en diskussion kring Ifalks vara eller inte vara, för att jag tycker de 3 första säsongerna så tog han steg hela tiden, mognadssteg, jämnhetssteg. Jag tycker de här 2 sista säsongerna så har han inte liksom haft jämnheten i sitt spel. Han har gjort fantastiska matcher, men han har också då och då, ganska ofta, ett misstag här, ett misstag där, som inte de bästa målvakterna i SHL gör på kontinuerlig basis.
Det är helt givet att den diskussionen finns, tycker jag också är väldigt rimlig. Jag menar, vi stod här förra veckan och pratade om att han inte hade förlängt kontraktet då, eller om det var 2 veckor sedan, och sa att ja, men det är väl rätt så rimligt att de kanske tar i hand och säger att bra 5 år, men nu går vi vidare till något annat spår. Men det jag menar är också att tittar du på Ifalk i slutspelen så har han ju kontinuerligt, alltså de 3 slutspelen, om jag minns rätt, han har representerat Rögle, så har det ju varit en målvakt som har höjt sig där. Men Ifalks nivå i grundserien, det är ju det framförallt som är lite upp till bevis initialt nästa säsong. Om man får det här förtroendet, då måste han hålla en generellt sett högre nivå för att kunna vara etta i ett topplag som då ska, som Rögle antar att ambitionen kommer ligga där, liksom ta sig upp till liksom gamla höjder med topp 4, topp 6 ambitioner och i förlängningen gå långt i ett slutspel. På de nivåerna har jag ju inte varit, men att det finns någon slags inneboende potential i Kristoffer Ifalk på SHL-nivå trots allt, det har han ju bevisat tidigare sång, om vi backar bandet längre än nuvarande och förra.
Men det är väl det som är med Rifalk som med väldigt många spelare, att när man nu har två grundserier som faktiskt är nästan rakt igenom misslyckade på kollektiv basis, så är ju Rifalk en av de här, precis som många utespelare, liksom, de pratar om att det finns en inneboende kapacitet, och men det, över lång tid har det ju saknats jämnhet, så att det kändes som en kantboll som hade kunnat studsa åt olika håll, den här förlängningen. Jag undrar hur snacket har gått. Jag har en teori om varför det har blivit som det har blivit. Alltså att de har förlängt.
Det vill jag, också höra när jag säger vad jag tycker och tänker här.
Jag tror så här. Det har spekulerats och ryktats om att Peter Kvatscha är utbjuden på marknaden. Det är väl inte helt osannolikt att anta att Rögle inte är supernöjda. Den ledningen som har tagit över, sportchef och nya tränare, att man... Det finns inget grundmurat förtroende för Peter Kvatscha. Det ligger ju i farans riktning att han drar vidare efter denna säsongen. Att det är klubbens önskan att börja om där. Det innebär ju då att den andra målvakten är Kristoffer Rifalk. Jag vet från folk i branschen att det är inte jättelätt. Det vimlar inte av lediga målvakter där ute. Att börja om inför nästa säsong med två nya målvakter, det är en chansning. Oavsett, liksom... Det har satsat på säkra kort för. Jag vet inte. Ibland kan man få en känsla, eller till och med kan jag ha direkt kunskap om lönenivå. Jag vet inte alls. Men rimligtvis har väl inte Rifalk haft sin bästa förhandlingsposition hittills. Jag tror att man någonstans till syvende och sist har satt sig ner och sagt att vi har Rifalk. Vi vet vad han går för. Jag kan... Kort utveckling, minnas liksom finalen mot Växjö för några år sedan, där han kanske inte liksom peakade. Jag kommer ihåg att man bytte till Johan Gustafsson i sista finalen till exempel. Men i övrigt är det ju en målvakt som har steppat upp för dem i avgörande läge. Han har inte haft jämnheten över lång tid, men han har steppat upp i många avgörande lägen. Jag tror att man har tänkt att vi har ändå Rifalk. Han kan vara vår etta om vi vill det. Sen kan man kanske hitta en ung målvakt eller vad som helst som konkurrerar ut honom, vad vet jag. Men en stadig, liksom konstant, är bättre än noll. Så tror jag, skulle jag kunna gissa att diskussionen har gått.
Nu kommer jag vara lite pendlande när jag då försöker fortsätta ditt resonemang här, Daniel. För du var inne på det, vad finns det för målvakter ute på marknaden? Visst, Rögle verkar ha en plånbok som är så tjock så det spelar ingen roll hur mycket pengar man slussar ut på olika spelare. Det finns pengar ändå. I och för sig så skrev du en artikel med Daniel Kock, klubbdirektören Linus, där det finns saker man kan diskutera vad gäller siffror där ändå. Men när det gäller värvningar så verkar det finnas så mycket pengar som helst. Ska då Rögle in en målvakt som ligger över Kristoffer Rifalk och är bättre med SHL-måttmätt? Ja, men då får man vara beredd att pumpa in mycket pengar. Om vi tittar på så lagen här, Färjestad som leder, Carl Lindbom, Växjö, Emil Larmi, Skellefteå, Linus Söderström, Frölunda, Lasse Johansson, Leksand, Filip Larsson och Linköping, Marcus Högberg. Ja, det är sex målvakter jag skulle ranka före Kristoffer Rifalk. Sen så kommer Kristoffer Rifalk för mig. Och då har man i så fall inte en topp sex målvakt idag. Sant. Men för att få in någon av de topp sex, är Rögle beredd att pytsa de pengarna för en målvakt?
Ja, alltså det är väl det. De motsatsförhållandena man får ställa lite mot varandra, precis som vi har sagt hela tiden, att ja, men topp, alltså centrallinjen vad gäller centrar, även topp fyra backarna, alltså lägg pengar där, för att det är där man bygger en ryggrad i ett lag. Exakt lika viktig, om inte ännu mer viktig, är självklart målvakten. Alltså du vinner ju inte ett SM-guld eller inte går till en final utan en målvakt i toppklass. Så alltså Rögle har liksom, efter Abbott-eran har de ny sportslig ledning. Alltså det här är ett statement beslut på så sätt att man väljer väg här om man går vid Rifalk. Så att med tanke på Rifalk senaste två grundserier så får man ändå säga att det är någon slags alltså gambling lite, för funkar inte det med Rifalk nästa säsong och det blir ett platt fall i grundsen för honom där, då kommer det ju att kritiseras väldigt hårt, det här beslutet, eftersom man satt på den faktan man sitter på idag sett i hans senaste två grundserier.
Man hör ibland så här, men nu kolla på Linköping så bra Marcus Högberg är. Ja, men det är han, men han är ju inte tillgänglig och den typen av målvakter finns det ju inte jättemånga av.
Nej, det är lite min poäng också att hämta en målvakt och lyckas göra som Växjö med Emil Larmi om man ska ut utanför Sveriges gränser. Det är inte självklart att hitta den. Då ska man hitta någon som är i SHL och köpa över en sån målvakt, inte lätt.
Ja, och sen finns det en annan parallell också. Ja, Emil Larmi är ju svinbra. Alltså inget snack om saken, men bara han får backa framför sig då. Bara han får backsida. Alltså ja, du kan ju dra den parallellen.
Precis.
Också, vad är det
då är vi tillbaka där vi har varit egentligen hela säsongen i Rögle.
Och det är samma om du drar den parallellen till Rifalk. Ja, han har varit ojämn när det hattades fram och tillbaka med honom och kvatschade under hösten. Men hur såg Rögles försvar spela ut då? Vad har hänt efter jul? Vad har hänt senaste månaden? Jo, man har stagat upp sitt försvarsspel generellt. Vad har hänt med Rifalk då? Jo, han har blivit mycket bättre för det har skapat en trygghet. Och jada, 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 som ni vet hur det brukar låta. Men allting hänger ju ihop på något sätt. Också. Det handlar inte bara om alltså, själva målvaktspositionen, det handlar också om vad har du framför dig? Vad får du för lägen mot dig? Och så vidare.
Absolut. Det är verkligen en poäng. Jag är inte alls säker på att Emil Larmi hade stått samma status som Chris Abbott hade värvat honom inför förra säsongen. Vi pratar trots allt om ett kollektiv som inte har fungerat två grundserier och rad. Och det ska fan till en målvakt för och se stadig och jämn ut under de premisserna. Men om man får tillåta mig att gissa en gång till, så om man nu har valt Rifalk och vi leker med tanken att Kvatsch inte är kvar, då skulle jag ändå kunna tänka mig, för det finns ganska många allsvenska lag, division 1-lag, man kollar liksom vad Carl Lindbom har gjort i Färjestad den här säsongen, kollar vad den här, vad heter han, Filip Larsson i Leksand. Alltså jag skulle kunna se framför mig att det värvas en 20-årig talang, en liksom Kalle Klang 2 liksom. Och så får man se, är han god för 20% av matcherna eller 10% så är det en sak. Är han fruktansvärt bra så kanske han får 80% av matcherna om man liksom skulle slå ut Rifalk. Så kanske någon som har spelat sig till en position som förstemål. För det finns ju inte jättemånga liksom lediga positioner i SHL. Ganska många är ju liksom inmutade på lång sikt. Liksom, nej, men där är han etta och där är han två eller där är möjligtvis en andra position ledig. Liksom. Men jag antar att om man är målvakt eller agent, man ser liksom hur Rifalk har hattat och klabbat liksom, lite grann och från och till i två säsonger. Ja, men det är väl ett läge att ta chansen i Rögle då. Kanske.
Ja. Min slutsats blir att ändå väger över att Rögle gjorde rätt som fortsatte med Rifalk. Och då om man satsar på den linjen som du är inne på, försöka hitta en ny Filip Larsson. Träffa rätt, ge någon ung keeper chansen och hålla tummarna för att det blir en superutveckling. Jag tror att det ändå är det bästa om man nu inte är beredd att pytsa upp och betala övergångssumma och köpa över någon av de här riktiga spetsarna från SHL.
Och någonstans kan man ju ändå se med de här värvningarna Rögle har gjort bland utespelare och det man har hört att de vill försvenska sitt lag. Men när Chris Abbott chansar, det får man ändå säga, med Peter Kvatscha, aldrig spelat utanför Tjeckien. Det kunde blivit jättebra, det blev mitt emellan kanske. Jag tycker av det man har sett av hur Hampus Sjöström vill göra sin business så här långt att det mycket väl skulle kunna bli en ung svensk andra målvakt. Fast vi måste ju verkligen lägga in brasklappen att Kvatsch har kontrakt och det kanske inte står 20 klubbar på kö som är skitsugna på att hugga honom.
Nej, vi ska säga några ord också om Linus Sandin när vi ändå pratar kontraktsförlängningar. Lite längre kontraktsförlängning med honom, något år till där. Vad säger ni om den förlängningen då av Linus Sandin?
Ska man bygga ett lag på karaktär och nyttiga spelare som kan vara på isen i många olika situationer, så är ju Linus Sandin oerhört bra att ha i en trupp. Han kan göra mål, han kan spela boxplay, han kan spela powerplay, han jobbar alltid hårt. Svensk spelare, landslagsmässig under sina bästa stunder. Det är klart att vi har diskuterat mycket det här med långa kontrakten och sådär, men Linus Sandin har ju flyttat runt väldigt mycket hittills i sin karriär också, så att ska väl bli lite småintressant, se vad han kan göra med lite trygghet och ett vad jag förstår det, långt avtal för första gången under sin resa.
Om det inte är klausul som ska in på vågrätt 4.
Det finns tveklöst klausuler i det avtalet, om man nu får gissa. Men eftersom de förlänger här och nu med så många år, så kan vi väl också tillåta oss att gissa en gång till och anta att det inte finns några out-klausuler den här säsongen och kanske inte nästa heller.
Nej, mycket troligt. Jag tycker också att det är en bra förlängning. Trots en evighetslång svacka så står han på 13 mål. En säsong med ett fungerande Rögle så är han väl god för bortåt 20 mål skulle jag kunna tro.
Absolut, absolut.
Och det som du säger, användbar i alla lägen. Det känns som en väldigt ärlig spelartyp och ha i sitt lag.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Säger, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
För en gångs skull så har inte jag varit in i mailkorgen. Det brukar annars jag surfa ofta i.
Där hittar du som i din egen bakficka.
Ja, precis. Men däremot så är jag inne i vårt konto på X där med Röglepodden och ser vilka frågor som har kommit in.
Dina X har du koll på?
Ja, de har jag koll på. Och där är ju i princip samtliga kopplade till framtiden. Nu pratar vi lite grann om förlängningar. Det är ganska mycket om förlängningar. Rifalk, väldigt mycket om Rifalk och en del om Sandin också, men så att det vore rimligt att prata om nästa säsong då, men det känns som att gå lite för fort fram där, så vi återkommer till de här frågorna, för vi har ju några matcher kvar av den här säsongen.
Bra drag, Hjelm.
Eller hur, va?
Ja, men det känns helt rätt.
Ja, framtiden måste ju ändå komma efter de här tre matcherna och efter ett eventuellt slutspel. Så varför inte prata lite grann om läget i tabellen och vad Rögle har kvar? Det vet ni ju, ni som är från inledningen av det här avsnittet. Men också vad övriga lag i kampen har kvar och vad vi tror om avslutningen. Vad säger ni om det upplägget?
Världsklass, som vi säger i Fagersta. Hemma i Fagersta.
Världsklass? Lite gladare är vi i Fagersta.
Inga mer derbyn.
Nej, inga mer derbyn. ABK. 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 Det var faktiskt så när jag kom hit 2011. En anekdot.
Mm.
Och jag kom ut och då var jag videoreporter och var nedanför klacken där och filmade. Så liksom, jag fick aldrig ihop det. Jag kommer ihåg att jag sa till kollega Mattias Arvidsson, han brukar lyssna också på podden så att han kommer att bli glad när jag nämner hans namn. Han sa, men vad ropar han liksom? ABK! ABK! Jag tänkte, va? Är det Åshöjden vi pratar om?
Precis, Åshöjdens BK.
Ja, är vi inte i Ängelholm? Typ.
Var det så oklart för dig? Alltså,
nej, det var det inte.
Dialektalt?
Nej, jag fattar att det var RBK det syftades på, men det lät som ABK i mina öron.
Men det var en rolig överdrift.
Ja, du! Sa Arvidsson till mig då. Ja, du!
Skärp dig, sa Arvidsson.
Klipp dig och skaffa dig ett jobb.
Ja. Oshan, som man skulle ha svurit i Linköping.
Mm.
Östergötland. Nåväl, tillbaka till tabellen. Nu släpper vi mina utvikningar här. Rögle är alltså 12 just nu. Ja, det är så. Rögle är 12, men det är ju snortajt där uppåt. Malmö är 11 på 62 poäng också, som Rögle har, men har ju bättre målskillnad. Och sen Modo då, 10 på 63 poäng. Örebro, 9 på 65. Sen behöver jag nog inte säga att Luleå har 75. Jo, det behöver jag visst göra. Det är för att det är intressant vilka som eventuellt kan bli i åttondelsfinalen. Och Timrå 79 poäng. Där har ni 7:an till 12:an. Rögle har alltså kvar att möta Oskarshamn borta, Linköping hemma, Modo hemma. Vi börjar med Rögles avslutningsprogram och läget i tabellen.
Ja, men avslutningsprogrammet är väl även Leksands matchen inkluderat, då när du har pratat om det. Det är väl någon slags drömschema sett i vad som står på spel. Man har
ställt 3-4 hemma.
3-4 hemma och ett avhängt Oskarshamn på bortaplan. Även om sådana matcher kan vara kluriga, så med Rögle slutspelsambitioner så är det ju en match man bara ska ta 3 poäng i. Om man ska gå till åttondel. Så att, och dessutom Modo på hemma i sista omgången. Mycket pekar väl mot att Rögle kan ha eventuellt en slutspelsmatch för egna händer där. Om man gör vad man bör i de två tidigare matcherna. Så att Rögle har väl ingenting att klaga på vad gäller restschemat.
Nej, då får ni se till att vinna de här två första matcherna för att positionera sig. Malmö har HV hemma i sista, nu är de förbi. De måste nog vara förbi Malmö inför sista omgången
HV tar ju inga poäng borta.
Exakt. Nej, men det är ett jättekaraktärstest. Man tycker att Rögle har antagit lite stadigare konturer på slutet. Det ser inte riktigt lika paralyserat, passivt ut. De sjunker inte längre ihop och bara står runt Rifalk och snittar ett mål per match. De har fått lite... Jag tycker att svackorna är lite... man tar sig ur svackor på ett annat sätt. Man skapar chanser på ett annat sätt. Man har fått fler spelare delaktiga. Så någonstans är det ju ett bättre kollektiv nu än för 2-3 veckor sedan. Men det här laget har stått inför liksom måste-grejer för de senaste 2 säsongerna. Och inte hanterat varje sån situation. Så det blir ju ett jävligt karaktärstest för det här laget. Se om de kan reda ut detta. Eller om de sumpar chansen igen.
Det de säkerligen har med sig på måsten, stress och press är ju Malmö borta, HV hemma, när de tog 6 av 6 möjliga poäng där. Då var det ju ett kval, även om det inte är i... Det är inte det väl? I teorin helt klart att Rögle undviker det, va?
Nej, men det är ju 9 poäng och en massa målskillnad, så att, det får betraktas som klart.
I praktiken är det ju klart, men då var det på spel och då lyckades Rögle ta sig samman och leverera 2 bra prestationer i det läget. Och det är nog någonting man kan plocka med sig in i de här 3 omgångarna. Apropå restschema ska vi ju nämna också att Malmö har ju Modo borta, va? På lördag, så att de möts, vilket ju innebär att
alla kan inte vinna.
Exakt. Och skulle då Rögle, som du säger Daniel, ta sig förbi Malmö och då på lördagen när någon av Malmö eller Modo tappar poäng, då är vi återigen i det scenariot att den sista omgången på tisdag kan gälla fortsatt spel eller tidig golfsemester.
Det är intressant att se hur man, om det här laget skakar av sig liksom det misstaget som blev så kostsamt igår, när slutnotan liksom handlar i stort sett bara om det. Men i den här matchen är det ju väldigt mycket som är stärkande för dem också. Det är hur de reser sig och kommer tillbaka. Det är en jämn match långa stunder mot ett bra Leksand. Och hur man krånglar sig ur ett underläge. Man skapar chanser nog för att liksom ta både 1, 2 och 3 poäng. Så någonstans, den ibland har man ju sagt så att, liksom att den här prestationen, jag kan inte se hur de ska kunna göra mål. Lyfter man in den här prestationen som de hade igår mot liksom Oskarshamn och Linköping hemma, det kommer räcka väldigt långt. Kan de parkera på den här nivån så har de alla möjligheter att ta sig till det här slutspelet. Men det är ju intressant att se om de går ner sig igen. Det är väl det som är det vi har sett för.
Och framförallt spelar de ju en positivare hockey nu generellt. Alltså det är ju underhållande att se matcherna. Det fanns ju en period där kvalitativt också. Ja, men framförallt kvalitativt när det inte var det. Alltså att det var väldigt, väldigt dåliga hockeymässiga matcher som man fick se. Nu är det ju lite fart och fläkt och tacklingar och in på mål på ett annat sätt. Man är inte på utsidan lika mycket och sådär. Så att det är typkammen har ju höjts lite på laget sen den här Färjestad-matchen och framåt.
Ja, men jag tycker man hade en bild av den här långa perioden när de snittade 1 gjort mål per match. Och man så många gånger i matcherna såg hur laget kröp ihop. hamna i egen zon. Och så fort man vann pucken så i bästa fall kom man ur och kunde byta in lite nytt folk. Nu ser man ju, jag tycker fortfarande att det är ovant att se Rögle backa genom mittzon och spela sitt, försöka liksom vara en tight styrspelskvintett liksom som håller ihop. Det är fortfarande ovanligt att se det. Man har knappt sett Rögle ställa upp på det viset på många år. Men genom det är man ju, det känns ju som att de har hittat en tajtare modell och kan liksom omvandla den till lite spelvändningar och det ser lite rappare ut och det ser, det är ganska många som har lyft sig individuellt.
Vi ska väga in lite fler parametrar här. Nu ska ni få tugga i er lite namn och lag och sådär. Häng med här nu. Och skulle ni tappa bort det, då har Linus förtjänstfullt, det är den jag kommer att läsa från nu, skrivit det här i en faktaruta i en artikel med Max Bolin som finns på hd.se. Men jag tar det för er här nu. Spelscheman för de här lagen där nere, förutom Rögle då. Malmö som är framför Rögle precis, ska alltså möta Färjestad borta, svårt. Modo borta, inte jätteenkelt. HV hemma, enkelt. Vi tar...
Men sen samtidigt är det lite nya lagar nu. Men de andra lagen preppar lite för slutspel. Det är inte säkert att det är så mycket roligare att möta Oskarshamn borta tre omgångar från slutet än det är att möta Färjestad borta. Lite överdrivet. Färjestad som har liksom 6-7.
Ja, men och de har ju seriesegen också att köra för.
Jag vet, men du ser ju liksom igår Växjö låter sig besegras i Malmö. Det händer lite konstiga grejer de här sista matcherna. Jag menar inte att det är lättare att möta Färjestad borta.
Nej, jag fattar poängen.
Men det kan hända lite konstiga grejer när de här bästa lagen kanske inte ens har någon position att spela för att det kommer att vara klart att vi kommer liksom att sluta två eller vi kommer att sluta tre eller vi kan inte komma upp och vi kan inte komma ner. Det kan faktiskt också vara en faktor.
Det där, nu när du nämner det, det var ju faktiskt Roger Hansson inne på i en artikel för någon vecka sedan som jag skrev med honom att det kommer att bli resultat som är skumma beroende på var lagen befinner sig i tabellen och vad man har att spela för.
Motivation slår klass.
Men det har man också hört om massa gånger och även när Rögle hade säkrat slutspelsplats tidigt för ett par säsonger sedan, det här att lag går in i en helt annan träningsfas, att man tänker bort matcherna lite och börja köra på hårdare i gymmet för att träna ner sig lite för att sen liksom svänga ut på pikan när slutspelet drar igång. Så är det onekligen. Lagen som inte har några jättevärdefulla positioner att spela för där uppe i tabellen, hemmaplansfördelar och liknande, kan ju fokusera på helt andra saker under de här tre omgångarna.
Jag tror vi kommer att få se fler av de här lagen som vi räknar som stadiga topplag som i stort sett vinner hela tiden. Flera av dem kommer att tappa en match här och där av det här skälet nu i spurten.
Och av den anledningen så kanske man inte ska räkna med en säker trea mot ens Oskarshamn borta för Rögle då?
Nej, det är väl ett ursäktsbeteende att säga att den är liksom extra svår nu. Men jag tror att det är tuffare att möta Oskarshamn nu än för 14 dagar sedan. Betydligt tuffare.
För de måste hitta någonting som bär i kvalfinalen, eller om man ska säga playout-finalen blir det ju.
Ja, men ligger Färjestad i en skål så ligger ju liksom Oskarshamn i rakt motsatta. De måste pika de här sista 2-3 matcherna för att få med sig någonting in. Det måste man inte när man heter Färjestad.
Ja, det är några lag till ju. Modo, tian just nu då, sista åttondelsplatsen, 63 poäng, har alltså Leksand borta. Leksand som på något vis kommit upp, vaknat upp ur det här idet som har varit sovande i under en period. Börjat hitta någonting igen. Leksand borta alltså, Malmö hemma, Rögle borta. Nykomlingen Modo som överraskat positivt så här långt och kanske kommer att fortsätta göra det, vi får se. Och så Örebro då på plats 9, 65 poäng, har Skellefteå hemma, Oskarshamn borta, Linköping borta. Ni håll fast vid det där, så kommer några siffror till att ta med sig. Och Linus bara står och ler som att han älskar när det kommer siffror.
Ja, men tusentals liksom sitter som ett protokoll och har fyllt i så. Okay. Mm. Ja, okay.
Jag brukar vara du, Hjelm.
Fortsätt, Hjelm.
Men nu är du jag och det känns härligt.
Oskarshamn för Rögles del har man tagit 6 poäng av 9 mot. Vad hade vi sen? Linköping 5 poäng av 9. Man har alltså två lag nu som man har ändå ett visst övertag mot så här långt under säsongen. Men sen avslutningen då mot Modo. Vi vet ju att Rögle har haft det knackigt på hemma i så under hela säsongen. Mot Modo har man faktiskt bara tagit 3 poäng av 9. Så nu fick ni de övriga lagens slutschema och dessutom hur Rögle presterat tidigare mot vissa lag. Och då kommer ni säga så här, nej, det där, de där reglerna, de lagarna gäller inte längre. För nu är det så mycket som står på spel och allt kan hända de sista matcherna. Det hade ni kunnat säga inför Leksands matchen också. Leksand hade tagit 3 raka segrar mot Rögle och tog en fjärde trots att det är i slutet av säsongen. Trots att lagar är satta ur spel.
Mm-hmm. Vasaloppet var ju söndag. Det ser ut som att du åker och passerar Mångsbodarna med stakning i...
Är så far från mina crossfit-pass. Vi står med en sån här ski.
Ja, den är här. Du håller på att slå ihjäl studion också. Ja. Jaha.
Jag har inga kommentarer kring det, men då får väl jag kommentera det då.
Ja.
Jag tror... Jag tycker det är svårt. Det är svårt alltså. Vilka kommer att klara det här? Örebro lär väl ändå klara sig.
Ja, men de har ett rätt så tufft schema. Inte säkert de tar så mycket poäng till.
Vad tror ni då?
Alltså det är helt omöjligt. Vem har bäst psyke av de här lagen? Ja. Det är inte det lättaste att tippa. För någonstans handlar det inte så mycket om restprogram. Det är klart att vissa matcher, vissa motstånd är lite lättare. Men någonstans kommer det ner till liksom, vem har bäst kollektiv driv och riktning och psyke i laget. Vem kan hantera den här situationen? Vem är inte nöjd? Är Modo, är de nöjda när de har säkrat sitt kontrakt eller vill de mer? Det är psykoanalysen.
Men ja, jag nämnde ju inte, sexa är just nu Linköping på 82 poäng och femma Leksand på 83. De är ju teoretiskt med i det här dramat om de ska gå direkt till kvartsfinal topp 6 eller om de måste spela åttondelsfinal. Så det är ju inte bara Timrå, Luleå, Örebro, Modo där på de 4 platserna som det handlar om. Plus Malmö och Rögle under, utan Leksand, Linköping också med. Så det är ganska många lag som det sen kan bli fråga om för Rögle en eventuell åttondelsfinal, eller många, men ett par i alla fall.
Men det känns som att krånglar Rögle sig till play-in, så är det väl mycket som talar för att det är den sista platsen, och då är det väl väldigt mycket som talar för att det blir Timrå, eftersom de är lite...
De är 3 poäng efter Linköping just nu.
Mm, och har väl lite lucka neråt också. Så att... Det känns som att det är en åttondel mot Timrå i potten om vi ska liksom köra sannolikhetslära, så det är väl det som ligger närmast till hands.
Och det skulle Rögle jubla över. Det är ju det bästa de kan få då. De har tagit 9 poäng av 12 under de 4 grundseriematcherna. Och Linus börjar garva.
Jag köper aldrig de resonemangen. Det är nog det spelarna liksom skrinner ut och tänker på i match 1, att det är lugnt, vi har tagit 9 av 12 poäng. Mot detta laget, inga problem. Nej, det är klart att det finns psykiska övertag eller en, alltså, och inte att väga in, men det återstår väl att se. Det känns som vi har möjlighet att analysera motstånd, eventuella motstånd kan vi säga, nästa vecka också, med tanke på att antingen så är det dagen före första play-in-matchen eller så är det dags att göra säsongsbokslut.
Mm.
Vill ni ha en kort träningsrapport?
Det var precis dit jag skulle gå innan vi kastade oss över lyssnarfrågorna.
Ja, eftersom vi har så mycket att prata om den här veckan så kan vi bara spola den på gånger 2 jämfört med vad vi brukar göra. Vi kan säga att... exakt, färdig. Nej, men det vi kan säga att...
Vad sa han, Dennis Everberg i andra kedjan?
Det gick så snabbt. Nej, det gick
alltså.
Abols osäker. Han blev sjuk ett par timmar innan nedsläpp mot Leksand.
Magen säger obekräftade uppgifter.
Och tränar inte den här onsdagen heller. Och det är oklart om han kommer till spel innan han blir frisk. Rifalk, Sjödin, Davidsson stod över träningen. Pratade med Max Bolin om detta. Enligt honom så var det av rehabskäl. Och sen då... Samuel Jonsson med och tränar fortsatt, men där sa Roger Hansson till mig tidigare i veckan i måndags att de gärna ser att Jonsson får en full träningsvecka efter sina sjukdomsbesvär innan han går in i matchen. Så är läget, och det här gör ju då att beroende på Abols vara eller icke vara i laguppställningen torsdag kväll, så kan man väl säga att laget lär bli oförändrat om Abos inte spelar. Det är väl min gissning i alla fall.
Om inte Smeds kommer in istället för Felix Nilsson som han gjorde i tredje perioden, kändes som att den kedjan fick lite bättre sprutt då.
Mm. Så kan det mycket väl vara.
Har du någon fler ex som har hört av sig eller?
Jajamän!
Eller vi kanske inte, förlåt, jag kanske avbröt din rapport.
Nej, det gjorde du inte. Du sa ju det här med Smeds, så han tränar ju med Henry Bowlby och Anton Bengtsson som center där, som de avslutar matchen. Så det är nog ingen dum spaning. Felix Nilsson tränar som center mellan Sundsvik och Zeta.
Nu så, över till er lyssnare som har skickat in en del frågor till oss. Elias Johansson skriver: från toppen till bottenhumör på en sekund när Rifalk släpper den. Tror ni Rögle ens har en chans på slutspel nu? Vad är status på Abols? Abols fick det precis. Har Rögle chans på slutspel nu ens? Ja, men det sammanfattar väl också att de har, va?
Ja, du sammanfattar det i en kvart alldeles nyss. Att,
Jag tror det är sammanfattat och klart faktiskt.
Ja, men då går vi lite med framåt perspektiv. Ta det upp och ner här. Jonde, vad anser ni talar för att nästa säsong blir bättre än denna? Finns det ens något som talar för det? Har man verkligen lärt sig läxan och kommer toppspelarna som är kvar att leverera mer nästa säsong? Daniel, du var ju inne på det här i din krönika, lite åt det här hållet, även om det inte var formulerat exakt så här.
Nej, men det är klart att det finns ju vissa frågetecken att sätta. Det har snackats om Skvatcha, det har snackats om att Anton Bengtsson har en out. Men om vi leker med det som vi vet nu, spelare som är kontrakterade över nästa säsong, så kan vi ju konstatera att målvaktssidan, där är båda under kontrakt en säsong till. Vi vet också om att 10 av 13 forwards är under kontrakt. Det är Ryfors och det är Tambellini. Och det är Bowlby som lite grann hänger i luften. Jag har svårt att se att någon är de två första ska ut i Schweiz, men att Bowlby hankar sig fast. Sen är det på backsidan som man kan se att där kanske hälften av personalen byts ut. Men det är ändå av 23 spelare så är det väl ändå, hjälp mig Linus, hur många vad snackar vi om? 15 av 23 eller något sånt.
Mm, det är en siffra som känns igen.
Så att förutsatt att det inte skissas på någon utrensning eller liksom utköp som vi inte känner till, så måste det ju finnas en intern tro på att det finns en större potential att ta fram i det här, och kanske att man lägger den liksom förhoppningen rätt så mycket i en tränares händer, en tränare som inte ens vet vem det är.
Det ska vi komma in på snart också.
Precis. Men det känns ju som en våghalsig förhoppning efter två så här svaga säsonger. Att gå in i en tredje säsong och tänka sig att det finns en potential som inte har kommit ut på två år.
Andreas Jönsson undrar ju då, för att fortsätta resonemanget här, Daniel, du får väl fortsätta med dina ord då kring hans fundering. Hur går haveriutredningen i klubben? Känslan utifrån är att årets motgångar inte tas på allvar och att nästa år därför kan bli liknande frågetecken. Vi fick ju även en perfekt summering av säsongen igår i en sekvens där ett stolpskott följdes av ett individuellt misstag med tappade poäng. Haveriutredning, stort ord. Tas det inte på allvar motgångarna nu?
Jag vet inte. Jag har själv använt ordet och förutsatt att det pågår någon slags haveriutredning. För det är ju ett två år långt haveri som har pågått, får man ju ändå säga. Jag vet, det är ju helt omöjligt att säga. Men om man lutar sig emot att man har förlängt kontraktet med Lukas Ekeståhl Jonsson också. Man uppenbarligen så vill man ju snarare satsa på kontinuitet än att bygga om från grunden. Och jag vet inte. Jag ska inte säga att de inte haveriutreder, för det är mycket möjligt att de gör. Jag vet faktiskt inte. Men av deras beslut som är liksom kommunicerade så här långt att döma, så är ju inte känslan att man vill riva upp och starta om från grunden i alla fall.
Det gör man ju däremot på kontoret, både med den sportsliga ledningen, och kommer man att göra på tränarsidan. Så där blir ju Man får räkna Hampus Sjöström som ny också, med tanke på att han har bara haft det här uppdraget i några månader. Förutsätter att han ska fortsätta, men sen ska du in, så som vi har förstått, en ny general manager och ny huvudtränare. Kommer säkert att bli rullians även på de assisterande, så att den största förändringen sker väl i båset och på kontoret inför nästa säsong. Och där någonstans så har man ju säkert identifierat nya riktningar, annars hade man ju inte gjort om så mycket.
Faktiskt, bara stiga in en snabb fråga från signaturen Tekaren som har mejlat Rogle på den att hd.se. Det vet du, Hjelm.
Jajamän.
Som frågar, vilka tror ni stannar av de som har utgående kontrakt på backplanet? Viljanen, Davidson, unga, draftade, Bixel, Engström och så vidare. Och det är väl det jag lutar mitt resonemang mot, att jag tror att hälften av backarna är kvar. Samuel Jonsson har kontrakt, jag tror att det känns som ett frågetecken där också på längre sikt efter den här säsongen. Ekestål Jonsson, Ludvig Claesson och Michael Kapla är kontrakterade och känns glasklara, men därmed har jag otroligt svårt att se att någon av Liam Bixel, Brandon Davidson, Valtteri Viljanen, de känns inte kvar, och jag sätter ut nästan ett lika stort frågetecken för Adam Engström efter den här säsongen. Så att en backsida med 4, kanske 5 nya pjäser.
Dessutom där, Ellen Lesund lär ju inte vara aktuell.
Nej, det känns som att det är färdigt där.
Ett ex av samma anda som de tidigare exen jag har läst upp, men det kan jag svara på själv sen. Hur ser ni på Rögles självbild och trupp inför nästa år? De har nu varit ett bottenlag i 2 säsonger, har en kärna av spelare som visat bristade förmåga att leda och pusha sig själv, att skapa en hög lägsta nivå i alla prestationer match efter match. Bottenlag 2024-2025 igen. Nja, det behöver det inte bli, tänker jag. För att det är så
det ska ju bli som Guljeå.
Ja, det skulle det bli, men det är ju också så här att det finns rätt många andra lag som inte kommer att ha kvar sina trupper som de ser ut idag. Där de då ska försöka upprätthålla sin status och få in motsvarande värvningar till de spelare de tappar. Och det är inte självklart att de andra lagen kommer att lyckas med det. Så att bara för att Rögle kanske inte gör några jätteförändringar i truppen, så behöver inte det innebära att det automatiskt kommer att vara så att man befinner sig i samma position nästa säsong. Och då kommer det förmodligen också vara så att man har en stadigare försvarsuppsättning med backar som gör att det ser stabilare ut från början. Man kan börja bygga på någonting annat som förmodligen gör att man lyfter från det träsk man varit i hela den här säsongen, tänker jag.
Vi kommer väl till tränarsidan, men det känns som att den positionen är så otroligt stark och den är så symboliskt laddad. För man skulle rögle rent krasst säga att, ja, men vi kör vidare med Roger Hansson och Max Bolin ungefär det här laget. Då har man ju jättesvårt att se att det här är något annat än ett lag för nedre halvan. Alltså bara utifrån vad man ser. Skulle liksom, vi kommer väl till namnet Dan Tangnes, säga att Dan Tangnes flyttar hem. Ja, då skulle man ju få helt andra vibbar. Det är därmed inte sagt att jag vet exakt vad som kommer att hända när vad de olika tränarna liksom är kapabla till att utföra, men det här, vem ska träna laget, vad ska ni stå för, det kommer att betyda otroligt mycket för liksom bilden man får av nästa steg.
Mattias Jönsson skriver: tjenare grabbar, tack för en grym podd. Tack säger vi. Hur stor sannolikhet tror ni det är att Tangnes tränar Rögle nästa säsong? Jag höll på att säga som man säger, som alla kommer ner här, Rögle. Men den heter ju inte Rögle, den heter ju Rögle. Eller Rögle. Ronny Eriksson skriver: Tangnes plus Hellqvist, är det en omöjlig dröm? Frågetecken. Vi fortsätter med Dan Tangnes. Det har ju ändå cirkulerat till och från, nu och då, eller hela tiden. Är det möjligt?
Ska vi ta ett litet tränarsvep? Det är ju ändå ruggigt intressant. Alltså.
Ja, det måste vi. Såklart.
Första frågan kan jag svara på snabbt. Tangnes plus Hellqvist är lika med inte sant, tror jag. Eller sant. Jag tror jag har mycket, mycket svårt att se det hända. Även om båda har connections till Ängelholm. De känner varandra sedan gammalt. Och säkert någon slags tanke att någon gång jobba tillsammans. Så, nej, det har jag svårt, väldigt svårt att se framför mig.
Björn Hellqvist går ju en helt annan match också vid sidan om och komma i, bli frisk nog. Han såg något uttalande han hade gjort, att hans mål är att stå i ett bås igen och komma tillbaka dit. Så att, nej, det känns inte som, och han är väl dessutom kontakterad av Leksand även nästa säsong om han hamnar där, vilket vi såklart hoppas att han kan gå in i ett bås inom en snar framtid. Men vi kan väl, vi måste nog ge lite bakgrund till det här med tränarjakten. Det kom ju uppgifter förra veckan då till att börja med att Johan Hedberg, det var väl Sportbladet som skrev att enligt deras uppgifter var det 99% klart att han är Rögles nya coach till nästa säsong. Daniel, du ringde upp Johan Hedberg som du för övrigt hade mött på cykel på Åpromenaden ett par dagar innan du, som du insåg i efterhand. Det är ju faktiskt lite rolig historia.
Det är jäkla roligt. Jag sa till dig när jag kom till jobbet, alltså jag undrar, nu cyklar jag ganska snabbt så att han, jag såg honom kanske i en sekund, så sa jag till dig, jag undrar om inte jag mötte Johan Hedberg på Åpromenaden i Ängelholm. Ja, det låter ju helt absurt. Sen några timmar eller dagen efter så läser vi i Aftonbladet att han ska ha varit i Ängelholm den här aktuella dagen. Så att när jag intervjuade Johan Hedberg, så har för övrigt en dröm att intervjua, måste jag säga. Han svarar på frågor. Så ställde jag faktiskt frågan till honom. Jag måste fråga dig när vi var klara. Jag fick för mig att jag mötte dig på promenaden på morgonen. Och då bekräftade han att det var han som var ute och gick med sin fru. Men jag sa, jag vände mig om två gånger och det såg ut som du gick som en riktig Ängelholmare. Det såg inte ut som du var på besök.
Du cyklar förbi en 5+-nyhet alltså.
Ja, jag menar till tåget. Man måste cykla långsamt och ha blicken uppe. Man har inte jobbhjärnan på så tidigt på morgonen.
I alla fall, du frågade honom då i intervjun som du gjorde i fredags om han har blivit erbjuden det här jobbet. Och då sa han ju nej, svarade nej på den frågan helt enkelt.
Precis.
Och sen har jag intervjuat både Hampus Sjöström och Daniel Kock om tränarjakten. Och där säger ju Hampus Sjöström att de utvärderar ett antal olika alternativ väldigt noggrant. Och han sa ju även att de inte var super nära och bli färdiga ännu. Jag frågar honom rakt ut, har ni fler alternativ än Johan Hedberg? Och då svarar han ju ja på den frågan. Och då är det ju naturligt att dra. Det finns flera kopplingar. Vi har tidigare pratat om att de har sagt att de har haft två kandidater. Vi har liksom identifierat Johan Hedberg som den ena. Och då är det rätt så naturligt att man börjar och liksom tassa in på Dan Tangnes spåret med tanke på hans koppling till Ängelholm, med tanke på hans meriter, med tanke på att han faktiskt, även om han i en intervju som jag gjorde med honom i slutet av december sa att han trivdes väldigt bra i SOG och att han har kontrakt, så öppnar han ju dörren för att han ville träna Rögle någon gång i framtiden, att det lockar honom det uppdraget. Och dessutom har vi nåtts av tips om att Rögle inte har gett upp det här Dan Tangnes-spåret trots allt.
Precis.
Det är ju någonting som hänger i luften här på något sätt. Om nu de har haft Hedberg varit i Ängelholm och han har varit på besök och de har haft samtal med honom, uppenbart intresserade. Men de går ju inte på avslut, kan vi ju konstatera. Så visst, det är kanske ännu fler kandidater, det kanske är 4-5, det vet ju inte vi. Men det är någonting som ligger och skvalpar lite här. Och då blir det också, med tanke på Dan Tangnes kontraktssituation, ännu enklare att man drar associationen ditåt. Att det är det som är det ovissa, om då Tangnes ska fortsätta i SOG eller om han vill flytta hem och Rögle väntar på den eventualiteten. Många om och men det är ett litet pussel att lägga i huvudet för att få ihop alla delar.
Men det är ju bara hans starka koppling till Ängelholm och till Rögle som gör att han överhuvudtaget nämns som en kandidat som Rögle inte vill släppa. Ingen annan tränare med två hela år kvar på kontraktet hade vi ju ens nämnt som en tränare som Rögle inte hoppas på. Där är ju hela kroken liksom. Och tipsen säger väl att det är liksom Rögle som, alltså Tangnes har vi inte pratat med i det här fallet. Vad Tangnes vill vet vi ju egentligen inte. Men det som adderar någonting till det är väl att hans tog verkar vara en klubb där det är ganska stökigt för första gången under hans många år i klubben. De avslutar grundserien med att förlora 9 av de 10 sista matcherna, va?
Jag tror det var så. Eller 8 av 9. Något i den
8 av 9 eller 9 av 10. Och sen är väl det tredje benet då att det är Rögle att det finns fler kandidater. Men på marknaden finns ju egentligen inga synliga kandidater av vad vi kan se. Det är ju så att i stort sett alla SHL-kontrakt på tränarsidan går ut nästa säsong. Men det är ju inte mycket tränare lediga just nu.
Exakt. Så att Alltså det finns, återigen där om och men, vad händer om SOG, som vi för övrigt, om jag förstod det hela rätt, går in i slutspelet den här onsdagen, spelar de sin första slutspelsmatch. Vad händer om de liksom ryker i första rundan där och åker med 4-0 i matcher? Alltså då är ju kanske läget ett, går SOG till final, kanske vinner, alltså då är ju läget ett helt annat. Alltså så att det är ju jättesvårt, och allt vi säger här nu är ju gissningar och liksom det vi hör att det surras om, det vi får tips om, men återigen, det är ju någonting i hela den här ekvationen. Alltså om man nu är, man är ju uppenbarligen väldigt intresserad av Hedberg eftersom han har varit i Ängelholm på besök och fått rundvandring och allt vad man nu får, men är det ingen som av de inblandade som ljuger gällande det, så borde de ju kanske ha gått på avslut med honom vid det här laget och signat upp på honom. Men Hedberg verkar vara en ärlig person. Det säger han ju rakt ut till dig när jag frågar, har han blivit erbjuden jobbet? Nej. Hampus Sjöström säger att de har flera olika kandidater. Ja, alltså. Och jag har fått uppgifter som säger att det är ingen tränare som har blivit erbjuden jobbet än. Alltså det är ingen tränare som har fått ett bud. Och när han säger då att de inte är supernära att avsluta, nej, det låter ju onekligen så då, man lägger ihop ett och ett i alla sägningar och uppgifter.
Ja, det är ju delikat, det är superintressant detta, det är klart att...
Och känsligt såklart, eftersom Don Tagnes har 2 år kvar på sitt kontrakt, ska in i ett brinnande slutspel, alltså det fattar man också från Rögle sida. Om vi då bara rent hypotetiskt säger att de skulle vara superintresserade av Don Tagnes, alltså de kan ju inte gå ut och säga det utåt, alltså det... Så funkar det väl inte, eller?
Nej, det är klart att de inte kan. Och det är väl som Daniel Kock säger och sa väl i din text att inbillar mig att Dan Tagnes har ett liksom ganska stort förtroendekapital efter att ha gjort den resan han har gjort med SOG. Men samtidigt, ja, det är två sätt. Han är ju bevisligen, jag tror Kock har rätt i det, han är ju rent de facto en av Europas meritmässigt bästa tränare. Har varit i en toppklubb i Schweiz i så många år. Förvisso med goda resurser, men gjort ett strålande jobb där. Samtidigt kanske lite, även om de inte alls lika liksom, till sättet, lite Cam Abbott-syndromet. Efter väldigt många år så kan det ibland gå på tomgång. Är det hans femte säsong?
Ja, och det sa man ju inför... Det sa vi jättelänge med både Cam och Chris Abbott även under den här säsongen, att när det börjar snackas om att ja, men är de på väg bort och är de på väg att få sparken, så var vi många rörande överens om att de har för stort förtroendekapital för att de ska plocka bort dem nu mitt under en säsong. Men så hände det, och vi har ingen insyn i vad som händer i SOG heller. Alltså, du säger att det verkar vara stökigt där. Vi vet ju inte om det är, alltså, superstökigt, att det är en... Vet inte vad spelarna tycker, vet inte vad ledningen tycker. Den bilden har inte vi, så att vi kan inte spekulera kring de parametrarna heller.
Nej, och det är ju en ekonomisk liksom urstark klubb med en miljardär som ägare, så jag menar, Rögle är inte i skick att liksom gå in och säga att är vi lite sugna på att ta hem Tagnes här. Här är lite pengar. Det skulle förmodligen han säga att de pengarna har ni tyvärr inte.
Och det är mycket möjligt att detta är en icke-fråga, att det är Johan Hedberg som tar över till nästa säsong, att det är där man kommer att landa, och att det här med Tagnes är ja, men det är 2 år kvar på det kontraktet, punkt. Inga outs, han ska fortsätta, så vi har kvar honom. Mission impossible för Rögle, även om vi inte vet med säkerhet att de inte är intresserade och klyntat honom till sig nu. Men hela den här soppan, om man får kalla det, gör ju ändå att det kittlar och spekulerar kring det, för att det är någon pusselbit passar inte riktigt ihop för att man ska få ihop hela bilden just nu.
Det blir ju spännande, eftersom det är ett stort enda frågetecken på liksom kandidat 2. Vem är han då? Eftersom vi inte kan någonstans komma där. Och sist jag vill säga, liksom, det som egentligen talar emot där, det är väl att Tagnes under denna säsongen förlängde sitt kontrakt med ytterligare 2 säsonger. Vilket innebär att båda parterna måste ha känt att vi inte är färdiga här. Vi har mycket kvar att jobba med.
Och sen fick Cam Abbott sparken.
Jag menar, hade det varit så att Tagnes hade fikat liksom efter att hitta en lucka och komma hem, så borde han ju rimligen har sett att liksom Abbott-sessionen sjunger ju på sista versen. Om det är ju max denna, max en säsong till. Hade han velat liksom göra sig tillgänglig så hade han kanske inte förlängt sitt kontrakt med Schweizarna ett par år till.
Nej.
Så rimligen är det väl en icke-fråga, men eftersom han har sin starka koppling till Ängelholm och Rögle så blir det ju kittlande.
Men det är ett drömnamn för alla runt Rögle?
Ja, alltså det vet inte jag om det, men rimligen borde det vara det. Och det är ju en, det är ju en erkänt superduktig tränare som fortfarande är ung och har verkat liksom på allra högsta nivå i Europa, och rimligen liksom nästa steg borde vara NHL, så att ja, det borde ju varit att betrakta som en drömnamn.
Mm. En sista parentes bara innan du går vidare, Hjelm. Vi måste ju också nämna det här med Niklas Hävelid som vi har haft uppgifter på, har varit aktuell för en roll i Rögle. Han blir klart nu också denna veckan att han fortsätter i Linköping i sin roll som junioransvarig.
Ja, precis. Junior och akademi, va?
Ja, precis. Så att där har ju också en fortsatt, om vi nu, vilket vi får anta att den här general manager-positionen är vad Rögle vill framöver, så är den fortsatt vakant. Och där har jag inget nytt namn för vem som ska kunna tänka vara aktuell. Men det kan vara klarna, det får vi se.
Sista jag vill säga på tränarsidan är väl att efter att ha haft två telefonsamtal med Johan Hedberg som känns väldigt transparent och liksom har inte fått några, det vill jag inte kommentera, utan det låter ju på honom som att han har haft samtal med Rögle, konstruktiva samtal, och att det finns någon slags samsyn att de vill ungefär åt samma håll. Han har också pratat i liksom självkritiska termer att han inte gjorde tillräckligt bra grundarbete i Örebro. Verkar ju som att han kommer till en SHL-klubb som var starkt präglad av en tränare som har varit där i många år, ville förändra, hade kanske inte hela organisationens stöd i det. Så jag tror att han är, när man lyssnar på honom så låter det som att han är mycket mer noggrann den här gången om att ge sig in liksom, var står den här klubben, åt vilket håll vill ni, vilket mandat har jag att förändra, har ni min rygg om jag gör det? Så att det är också intressant. Han byggde ju någonting spännande i Mora, så att det är också ett intressant tränarnamn, även om jag har svårt att liksom värdera honom kontra andra på marknaden.
Vi ska alldeles strax runda av det här lite längre tränarsjoket, men det andra namnet som är höllt i dunkel, skulle det kunna vara Martin Filander? Skulle det kunna vara, det var ju lite i ropet om, eller han kanske hade ett år kvar nu, Roger Rönnberg med Frölunda.
Nej, det kan inte vara någon, nej, av dem. Det känns helt uteslutet. Men Filander står snart ska spela kval. Jag har väldigt svårt att se. Att, ja, det är om liksom, tiden går här och Rögle inte hittar någon lösning eller väljer att ha is i magen. Att, det är klart att skulle liksom Filander åka ur, eller att det är klart att där det närmar sig också någon slags brytpunkt efter så många år i Oskarshamn, så att det är inte säkert att han står i Oskarshamns bås. Men det som har talat emot där är ju att tiden liksom, det tar lång tid till innan man vet förutsättningar för honom och Oskarshamn.
Då så, har vi en nummerhistoria den här
hinner vi det? Vi har pratat väldigt länge.
Nej, det frågar om vi kanske ska lägga en parentes på numret.
Vi måste vara över timmen redan.
Ja, det är vi.
Vi kan skjuta på den en vecka om ni vill.
Ska vi göra det?
Är det långt? Är det många nummer?
Vet inte. Jag kan anpassa mig.
Men välj, om du har så här tre nummer så välj ett då. Jag tror det är många lyssnare som blir besvikna. Nu hade vi en omröstning också på sociala medier igen, där det var typ 85% favör att vi skulle behålla det här nummersegmentet. Så att jag tror faktiskt att det är många som blir besvikna om vi bara helt sonika när vi har lovat skjuter upp det.
Jag måste bara läsa ett mejl som jag fick från Tobias Mortensen. Han skrev någon fråga först som jag inte han med. Sen skrev han, jag har också en idé till ett nytt poddsegment, vilket skulle kunna vara ett slags historiesegment där ni berättar lite kortfattat om olika saker som hänt i Rögles historia. Till exempel hur det gick till när Jörgen Jönsson blev såld till Färjestad mot sin vilja. Han blev väl egentligen såld till Malmö mot sin vilja. Men när Daniel nämnde detta i tidigare avsnitt blev jag nyfiken på att höra mer om detta, då jag inte själv var med på den tiden. Det finns säkert en massa sådana historier. Jag ska marinera den tanken, för en dag till Hjelms stora sorg så kommer det här med nummerna att ta slut.
Men är det så att ni tror att våra lyssnare orkar med en nummer nu då efter en timme och snart 9 minuters lyssning?
Jag ska ta något väldigt kort. Du får väl dra igång någon ny jävla omröstning, annars så kan du förlora den också.
Och dessutom, de som inte orkar eller vill kan ju stänga. Och vi kan ju säga att det är det sista vi gör denna veckan. Så att ni som vill göra något annat får återkomma på onsdag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska jag berätta för er kort vilka spelare som har haft nummer 33 i Rögle genom tiderna?
Men det sa väl jag förra veckan, va? Niklas Hansson.
Ja, men det är bra. Då har du ju redan 1-30. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
var inte 33
7,
med förra veckan?
8, 9,
32, 33, 34,
10, 11, 12.
12 stycken. Spelare? Kan ni nog göra 20 minuter till här?
Nej, vi drar av dem snabbt. Kan ni några 33 år? Om jag börjar bakifrån med den som hade den först, så är vi på säsongen 91-92 när Rögle gick upp i elitserien. En back, en högprofilerad backvärvning från Skellefteå som floppade totalt och spelade inte en sekund.
Spelade inte en sekund?
Eller han spelade i stort sett, han var bänkad hela säsongen. Uh-huh. Och han var inte med i den avgörande matchserien mot Leksand. Lasse Marklund, tror fortfarande aktiv i föreningen. Men jag jobbar mig fram till mer aktuella dagar där ni kanske är lite mer med. Så kan jag ju säga att Niklas Gullerstedt dyker upp även här. Han spelade ett tag i nummer 33. Den stora centertanken från Landskrona då?
Magnus Hermansson?
Jamen. Han spelade i tröja 33, 96, 97 och 01 till 04.
Snyggt.
Det måste vara nuvarande agenten som på den gamla goda tiden var en centersnidare.
Mycket är det Mårten Jensen?
Nej, ja, men nu, kolla, nu har han googlat igen.
Är det Micke Johansson?
Ja, det är Micke Johansson. Han har alltså googlat upp Mårten Jensen. Han gjorde 13 matcher totalt 2015-17.
Jag blev så trött alltså.
Jag skulle vilja gå till botten med dina gamla skolbetyg, Hjelm. Är det så kul att det har gått rätt till?
Det är inte roligt om du fuskar igen. Det blir ju inte kul.
Här är det ordningsmannen i klassen. Det är inte roligt om du fuskar.
Har ni sett mig stå och googla här?
Ja, det har vi. Har någon med på
det? Alltså det är precis som någon tidigare. Du fuskar ju så uppenbart. Alltså, du hade ju kunnat gissa på någon mer rimlig.
Du hade kunnat säga Lukas Elvenäs, som är den näst senaste som har haft den, som faktiskt spelar i den tröjan 2016-17.
Här är tusentals lyssnare som hör på detta och jag är ganska säker på att ingen av dem tror att du bara plockar Mårten Jensen spontant och tänker att jo, men det minns jag faktiskt.
En dansk juniorback som fick vara upp och sitta på bänken i 13 matcher. När Hjelm brutit ihop i mångsbordarna. Jag ska bara säga att 99-01 så var det en Ängelholmare, tror jag, som spelade back. Storväxt rightare som heter Niklas Ekman. 2006 till 08, han var med och gick upp med Rögle 98, nej det var inte alls, 08. Sen centervärvning från Skellefteå, kommer ni ihåg honom?
Nej.
Eleganten, när Rögle gick upp 2008. Han kom ju samtidigt som Brandon Jerema.
Jaha, Brett Harkins.
Precis.
Jag tyckte du sa att han inte var med och gick upp, det var jo, därför jag blev lurad.
Han var med 2008 och gick upp.
Brett Harkins, ja.
Sen har vi en kille som faktiskt spelade det här numret när han var J20-spelare och du var hälsa på honom i Kristianstad tidigare under säsongen.
Nick Sörensen?
Ja, men. Hade vi inte nästa 2011-13. Han spelade också i tröja 10. Han var också med och gick upp 2008. Då hade han nummer 10. Sen kom han tillbaka Spelade Rögle 2011-13. Gick ju nog upp med Rögle 2012 också. En back med Umeå som hemvist.
Sondell.
Ja, just det.
Sunken.
Daniel Sondell. Niklas Hansson är för mig att vi fick. Han bytte ju från 27 till 33.
Ja, jag googlar mig fram till Niklas Hansson.
Sondell hade ju däremot varit en rimlig gissning.
Du måste jobba på ditt fuskande.
Ja, faktiskt.
Sen är Mårten Jensen har vi fått och Lukas Elvenäs har vi sagt. Då är det bara en kvar. Han spelar i den här tröjan 2017-19. Sen bytte han till 22.
Samuel Jonsson.
Kolla. Den behövde han till och med inte googla.
Den hade han inte. Det hörde man direkt på tonfallet. Den tog han över huvudet.
Ärlighet var längst, Hjelm.
Så är det. Bryt nu så vi kan andas och ta syre inför den här sportavslutningen. Jag har 3,5 timme i bil till Oskarshamn imorgon också, så jag behöver spara på krafterna.
Gör så. Gå ut och andas, Linus. Och Daniel, ta något vätska för din strupe.
I will.
Bra. Själv så tackar jag er för att ni har lyssnat på oss en vecka till. Ett avsnitt till.
Vi tackar dig igen. Strålande insats.
Tack. Och så hörs vi. Ha ett underbart liv nu.